Finlands kulturfält står inför en gigantisk chock. Regeringens spartalko som sveper över Finland, den har nått kulturen. Och allt tyder på att behovet av att skära ner, det blir större och större under de kommande åren. Vilket kan innebära slutet för många kulturutövare och för kulturinstitutioner. Och frågan är om de någonsin kommer att återhämta sig. Jenny Jägerhorn, alltså kulturen har ju fått smaka på nedskärningar tidigare. Hur exceptionellt är det den här gången?
Alltså det här är nog helt i egen klass. Vi har haft indexfrysningar och pandemin som har varit svåra. Men till och med under 1990-tals recession så hade vi Veikkaus tipsmedel att falla tillbaka på. Och nu kan till och med 10% av kulturbudgeten ryka. Och det är helt horribelt.
Nu är det riktig kris här, alltså Nyhetspodden tillsammans med Thomas Selén ska prata om just de här nedskärningarna i kulturen tillsammans med Jenny Jägerhorn som är kulturreporter här på Svenska Yle. Hej och välkommen Jenny.
Hej, tack.
Som sagt, det går hårt åt kulturen just nu. Yle har gjort en omfattande kartläggning av de besparingskrav som väntar kulturen i Finland. Och lite över 8 miljoner euro har redan så att säga skurits bort från kulturen redan i år. Mer är att vänta. Och enligt Yles beräkningar så kan alltså de här nedskärningarna stiga till tiotals miljoner euro under åren 2026 och 2027 om planerna i det här regeringsprogrammet som vi har då genomförs i samma takt i år och nästa år. Men om vi tittar lite bara på vad Yle har gjort i det här, vad är det Yle har granskat mer exakt?
Som bakgrund kan jag nämna att undervisnings- och kulturministeriet har ett sparkrav på 125 miljoner euro. Och om vi ska nå upp till det under den här regeringsperioden så betyder det att om man följer samma takt som hittills så blir det upp till 30 miljoner euro i slutet av regeringsperioden för kulturens del. Kanske mer. Vi har ju alltså nya sparkrav på ytterligare 3 miljarder eventuellt på kommande. Så jag och mina kollegor Jonni Aroma och Pia Parkkinen på finska sidan har intervjuat ett flertal konstnärer, finansiärer och intressegrupper kring vad det här får för förföljder då om det blir så här riktigt hårda de här nedkörningarna. Och sen har jag också pratat med kulturminister Sari Multala förstås.
Just det. Det finns en artikel på svenska.yle.fi där man kan läsa om det och det är liksom sida efter sida efter sida. Och alla verkar berörda av det, men var skulle du säga, finns det någonstans där nedskärningarna slår extra hårt?
Det brukar oftast vara det så kallade fria fältet som brukar ta de hårdaste smällarna för att deras finansiering är behovsprövad, alltså man kollar år efter år att vem som ska få pengar. Men det här räcker inte till den här gången. Redan nästa år så kommer också de här stadsandelsteatrarna och orkestrarna att beröras. Det vill säga vi kan ha orkestrar, museer och teatrar som ryker helt om det blir riktigt illa. Och i värsta fall drabbas också nationalscenerna, alltså Nationalteatern, Nationalgalleriet och Nationaloperan. Deras finansiering har just indexbundits och är tryggad i lagen. Så det liksom visar på hur drastiska åtgärder som vi eventuellt har nu framför oss. Oftast är det ju frilansarna och de unga som ska ut och få jobb som drabbar hårdast. Det såg vi under pandemin och det har vi antagligen framför oss också.
Vi ska gå in på effekterna här om en liten stund. Men jag tänkte bara fråga dig emellan här, för det är ju lite fashionabelt kanske att skälla på att regeringen, det är de som skär ner. Men är det här verkligen bara ett resultat av den nuvarande regeringens spariver? Eller hur blev det så här illa?
Delvis handlar det nog om ideologi nu, alltså hur man prioriterar kulturen. Jag tror inte att vi har en kulturfientlig riksdag, men faktum är att någonting större måste hända. Bakgrunden är att tidigare så finansierades stora delar av kulturen med folks spelberoende, alltså de här så kallade Veikkaus-tipsmedlen som man alltid kunde ta till. Under recessionen på 90-talet så finansierades 70% av kulturen med tipsmedel. Men det har vi nu inte, för att de pengarna har sina och man har ändrat på systemet. Under regeringen Marin, bara för att lite visa att allting är inte regeringen Orpos fel, så beslöt man parlamentariskt att, alltså då hela riksdagen, att inte kompensera det här Veikkaus-bortfallet fullt ut. Och det syns nu i dubbla nedkärningar det här året. Sen kan jag också komma ihåg då under när Marin under sin regeringsperiod hon festade tillsammans med musikartister, bjöd dem till Villa Bjälbo och hade en stor fest. Samtidigt som det sen man skulle köra 18 miljoner i euro och det blev ett grymt ramaskri kring det här. När de pengarna trollades sen fram, var det nu sen någon sorts julklappspengar eller vad det var. Men jag bara att Orbos regering är inte den enda. Dessutom så finansierar också kommunerna en stor del av kulturen. Mm. Upp till nästan 1 miljard årligen. Och eftersom också kommunernas ekonomi är väldigt dålig just nu, så det hänger ihop med att vården har flyttats till de här stora välfärdsområdena. Och vad blir då kvar i kommunerna att kära i? Jo, det är kulturen och utbildningen, barn och unga. Så här, det är helt enkelt en väldigt svår sits. Och kommunerna följer också ofta statens riktlinjer. Just. Att kär staten, så ja, kollar man lite lägre. Mm. Läget där.
Ja, och så hade vi en perfekt storm där med en coronapandemi dessutom, ja. Som slog till och skapade benen på allt, alltså, möjlighet att ta in pengar någon annanstans ifrån.
Den lilla pandemin, ja.
Ja, verkligen. Nå, alltså, kulturen har ju som sagt fått ta en hel del smällar här nu under de senaste åren. Och nu kommer de här då omfattande sparkraven, lite som ett ovälkommet brev på posten. Men om vi börjar titta på de här konsekvenserna då, och rent praktiskt, om vi börjar i den änden, hur påverkar det här det finländska kulturfältet?
Helt konkret så är det nog så att många får se över sin personal i ett redan trängt läge. Som du säger så har vi pandemin, kulturfältet känner fortfarande av den. Sen kom kriget i Ukraina, inflationen har stigit, kostnaderna har stigit. Till exempel Nationalteatern kommer att måste permittera sin personal redan i höst. För 2 veckor tror jag det är. Frilansarna är de första som man kommer att dra ner på. Till nästa blir det då fastanställda. Det kommer att göras färre produktioner. Man satsar på säkrare kort, fler musikaler, stora sådana här redan kända etablerade grejer. Den konstnärliga kvaliteten lider. Innehållet blir mer ensidigt. Och biljettpriserna, man har talat om att höja momsen på biljettpriserna. Det står i regeringsprogrammet att höja dem från 10-14%. Så de flesta teatrarna säger att det är stopp, vi kan inte höja mer, annars kommer inte folk.
Just det, så att det blir mindre produktioner och det blir dyrare produktioner och det blir färre som ska göra dem. Helt enkelt.
Vilket sen påverkar igen att komma folk och vilja gå. Eller? Folk måste också hålla i sina plånböcker lite nu.
No, det är just det, sen har ju folk kanske inte hur mycket som helst att lägga. Och det här är ju då bara den praktiska sidan. För sen kommer ju liksom den andra delen av det här, sånt där som liksom mångfalden och kvaliteten. Att hur påverkar det själva produktionen, alltså utvecklingen av ny talang och diversitet i produkter och så vidare?
Alltså vissa delar av kulturen. Jag kommer att tänka på här en dansföreställning som jag såg för några månader sedan. Där alltså en kvintett som spelar Stravinskis Våroffer, som normalt spelas av 70 personer.
Ja, och en kvintett är alltså en väldigt liten
grupp. Alltså fem år. Personer, 5 personer. Och det lät liksom helt knasigt. Jag hörde i mitt huvud stråkar och trummor, men du kan liksom inte ersätta en symfoniorkester med 5 personer. Det är någonting annat du ser helt enkelt om du måste göra sådana här storskaliga produktioner med få personer. Du kan inte göra det helt enkelt. Och då är risken att folk kanske flyttar utomlands eller slutar helt enkelt. Mm. Och då kan det ta en hel generation att bygga upp det igen. Eftersom tar du sån här proffsmusiker eller ballettdansare eller så det är ju, man håller på med det sen barnsben. Det går inte så där bara att ersätta såna topptalanger.
Nej, och jag kan tänka mig, du som har varit i branschen och vet det här, att kontakten är ju så ytterst viktiga att det räcker egentligen med en kortare paus så kan du redan förlora så att säga touchen med kulturvärlden och helt enkelt inte få nya jobb även om du vill.
Exakt, så är det.
Nå, men det här är ju då kris för dem som så är i branschen, men det här har ju vad jag förstår ytterligare liksom effekter även utanför bara själva kulturutövarna själva. Att, vad finns det för risker på längre sikt då om man kapar benen på den finländska kulturen? Alltså för själva kulturen.
Men om vi går in för sådana här nedskärningar på 10-tals miljoner euro så talar vissa av de här aktörerna om att skolelever till exempel inte mera kan få besöka teatrar och museer, vilket man har fått nu gratis. Och det påverkar ju sen i sin tur en hel generation. Sen är ju till exempel museer en länk mellan vår historia men också samtiden och framtiden. Mm. Så det påverkar på något vis vår nationella identitet helt enkelt. Det har talats på senare tid jättemycket om kulturen som en del av vårt försvar. Det såg man i Ukraina när kriget bröt ut, att hur kulturen var det som man attackerade genast. att om den egna kulturella identiteten vattnas ur så kan man liksom lättare påverkas från annat håll också. Och sen teatrarna och litteraturen påverkar ju vårt språk, vem vi är. Så att det är helt horribelt, men jag känner hur pulsen stiger nu. Allt risktagande och innovation och sånt här som försvinner.
Vi har ju sen ytterligare det här att vi har ett svenskspråkigt utbud också som naturligtvis är intressant för Svenskfinland. Hur drabbar det här hela gigantiska spartalkot nu då, den här ekonomiska krisen, det svenskspråkiga kulturutbudet?
Det är köre. Jag talar med Svenska Teaterns chef Joakim Tiblin som säger att de här nedkörningarna drabbar den svenska verksamheten hårdare än den finska sidan. Därför att det innebär ju då att om de offentliga pengarna minskar så blir trycket på biljetterna, att höja biljettpriserna högre. Och publiken på svenska sidan är mindre än på finska sidan och därför så är det liksom körare. Och också för att maskineriet är liksom mindre men man har ändå kulturen ska vara på samma kvalitetsnivå ändå.
Men då kommer vi ju naturligtvis då till de fonderna. Det är oundvikligt i det här sammanhanget. Blir det alltså de som på något sätt måste bära upp Finlands kulturliv? För pengarna måste ju komma någonstans ifrån.
Ja, jag gjorde tidigare skrev en artikel om just precis den här frågan. Och intervjuade då Suomen kulturrahastos vd Susanna Pettersson och Sören Lilkung som är vd för Svenska kulturfonden. De säger att det kan de inte göra eftersom de måste följa sina stadgar. De kan inte ersätta det offentliga. Och de märkte redan av att det här trycket har ökat. Ansökningarna har blivit fler. Att liksom stiftelserna, deras totala kulturbudget är 76 miljoner. Och det är redan i användning. Och sen kan man ställa det mot i så fall då den här offentliga statens kulturbudget som är ungefär en halv miljard. Så det säger att du kan inte lappa med såna pengar.
Jag menar, jag förstår att det är svårt att spara överhuvudtaget, men för kulturen är ju de här pengarna otroligt viktiga. Är det här liksom dödsstöten för Finlands kultur? Eller varifrån ska de här pengarna komma till kulturen så de kan överleva i framtiden?
Ja, det är den stora frågan. Kulturminister Sari Multala har stora förhoppningar om att man ska få mera privata pengar. Hon talar om sådana skatteincitament som att man till exempel skattefritt ska kunna ge bidrag till kulturaktörer. Någonting som man har i andra länder, till exempel i Sverige. Det här talar kulturrahastos Susanna Pettersson om också att i Sverige så donerar man mera pengar till kultur och här gömmer man pengar i Finland. Men det börjar vara lite bråttom med det här nu för att man kan påverka till exempel genom beskattning. Vi talade om de här biljettpriserna tidigare och att inte beskatta litteratur och teaterbiljetter och sånt. Företagsstöd, det här till film till exempel. Eller sen också sådana här Business Finland-pengar som man ska kunna ge till mindre aktörer. Nu är det ofta de där stora aktörerna som får såna pengar. Men det finns mycket företagare inom kulturen och den kreativa branschen som ska kunna dra nytta av sånt. Och att allmännyttiga föreningar ska beskattas till exempel. Sen så håller man som bäst på att utveckla en kulturpolitisk redogörelse där man tittar framåt till, är det nu 2040, flera decennier framåt, där man ser över hur det här hela ska lösas. Hur kan man samarbeta, hur kan staten, kommunerna, företagslivet och stiftelserna och fonderna och privatpersonerna tillsammans samarbeta och att man inte har överlappande delar. Till hösten ska en sån rapport vara färdig. Mm. Men pengar, det är ju det som behövs.
Som en liten parentes kanske i det här sammanhanget. Men jag menar, vi har ju andra grannländer i Norden också med liknande så att säga, politiska och ekonomiska modeller. Hur löser man det där i de andra nordiska länderna?
När våra referensländer som Sverige till exempel och Storbritannien, kulturbudgetens andel av bruttonationalprodukten är dubbel jämfört med Finland. Och i Finland så har man då länge försökt höja BNP, kulturens andel av BNP till 1%. Det lobbades hårt inför riksdagsvalet, men det lyckades ju inte. Ja, i Sverige har man ju också nedkärningar, men det där. Finland ligger efter här flera andra länder.
No, det verkar ju som att det lite är en prioriteringsfråga och att det här med att kulturen tar mer stryk hela tiden, det har vi ju hört ganska länge nu. Och alla verkar väldigt överens om att kultur är väldigt viktigt, men det är väldigt få röster som hörs och villkoren försämras från år till år. Finns det ingen i politiken som försvarar kulturen utöver kanske då kulturutövare själva? Var är oppositionen till exempel?
Men det har nog varit märkligt tyst nu, i synnerhet inför det här budgetramförhandlingarna nästa vecka. Det är väl det att fokus ligger nu just på barn och unga till exempel och hur de mår dåligt, pensioner.
Alla viktiga frågor.
Mm. Det är ju det att det är så hemskt mycket som berörs just nu. Inför riksdagsvalet så såg man ju att vänsterpartierna och de gröna så ville höja kulturens andel av BNP till 1%. Men jag tror att de här nedkörningarna kommer nog att fortsätta eventuellt också över nästa riksdagsperiod om inget dramatiskt nu sen händer. Det är helt enkelt en värdediskussion. Att vi har så länge haft en starkt offentligt finansierad kultur. Är det nu så att vi går mot en mer marknadsorienterad kultur? Och vad innebär det i så fall? Den här värdediskussionen måste helt enkelt föras helt på allvar. Inte vet jag hoppas ju på att den här granskningen som vi har gjort skulle bli lite av en ögonöppnare, även om kulturpolitik inte alltid är det sexigaste. Men att det här påverkar ju liksom oss alla och vårt välmående någonstans. Kulturen är själen i samhället.
Jenny Jägerhorn, stort tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Thomas Selén heter jag. Jonna Noponen producerade. Anna Heikkilä stod för tekniken. Kom ihåg att logga in med ditt Yle-konto. Om du inte har skaffat ett så ska du skaffa ett omedelbart. Och så ska du favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätta lyssna på oss.